Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första tjing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se/kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
Hör du mig nu då, Liv? Visst. Nu är vi down.
Ja.
Nu kör vi.
Nu kör vi.
Leverera.
Jag tänkte prata om Victoria Benediktssons roman Fru Marianne.
Kul.
Stopp.
Äntligen.
Stäng inte av, tänkte jag skrika. För att man kan säga på något sätt att det går att kalla detta, att det handlar om lite om softgirl-debatten.
Mm. Nu är ni med.
Mm. Någonting trad wives kanske.
Mm.
Någonting. Jag har faktiskt tyckt det var väldigt svårt att förstå softgirl-debatten, för den är väldigt förvirrad. Alltså att förstå vad den handlar om.
Mm.
Texterna som skrivs av kvinnliga journalister i softgirl-debatten gör att man blir för att förbjuda kvinnor att vara i arbetslivet.
Mm.
Det är ett skämt jag har skrivit här. Jag säga det till.
Förlåt att du skrattar.
Jag har skrivit upp det här skämtet.
Okej, säg det igen.
Texterna som skrivs av kvinnliga journalister i softgirl-debatten gör att man blir för att förbjuda kvinnor att vara ute i arbetslivet.
Mm.
Det var kul, sådär.
Jo, det var kul, men det är så, jag säger som till mina barn, det är jättesvårt att skratta igen. Alltså två gånger på samma skämt.
Du skrattade också inte heller första gången. Men...
Nej, okej. Nu skrattar
jag. Det gör inte.
Nu är jag igång.
Det var inte så kul. Men jag försöker. Pigga upp den här fru Marianne-ingången.
Ja.
Nej, men det som är lite intressant, va? Med den här grejen, va? Vad handlar det om? Ska man gilla killar eller inte? Handlar det om på ett plan?
Gör den. Handlar det inte om att man gillar att vara hemma?
Ja, men det är lite olika. För det är liksom vissa som vill vara hemma för oss. Vissa var ju bara... Alltså, vänta, jag fick rätta skylt till exempel. Det var ju bara det att hon... gillar att lyssna på killar, eller? Alltså, det var inte så här mer...
Ja, men
hon
kidnappade softgirl-debatten och skrev ett sext istället.
Ja, men precis.
Ett till. För att den handlar typ om att man inte vill jobba och man vill vara hemma gosa, typ.
Mm. Men vad stoppar en då från att göra det?
Kapitalismen.
Jo, men det säger väl inte dem, eller?
Jag vet inte. Eller är det här retoriskt? Kanske inte ska svara. Jag är tyst nu.
Nej, det var inte retoriskt. Det var en ärlig fråga. Nej, men jag fattar inte. Vad är liksom... Är de meningen så de vill... Eller vem riktar de udden mot, så att säga?
Nej, men de riktar udden mot corporate. Alltså typ att mot typ så här att man ska gå och jobba och att man ska hinna och stressa och det är liksom någon.
Men är det inte också mot feminism?
Jo, alltså mot boss lady feminismen är det.
Just det.
Eller girl boss heter den, girl boss. Stress.
Man tror man kan säga boss lady. Åh, gud. I alla fall. Nej, men jag vill bara prata om Victoria Benediktsson. Så det här var bara en jättelång liksom,
tyckte det var kul. Jag är med nu.
Mm. Nej, men det är faktiskt ganska intressant, för det var typ ganska lik, alltså den här liksom, vad får kvinnor säga och önska sig och uttrycka. Det var ju som en ganska lik debatt. Det känns som att det ofta är liksom, kommer upp i relation till kvinnor. Kvinnor som skriver, kvinnor som är i offentligheten, vad kvinnor liksom får uttrycka för önskemål i offentligheten eller vad för tankar och sådär. det var en ganska lik sån här debatt då, rörande Victoria Benediktssons böcker. För att hon skrev ju, alltså hennes debut, det var faktiskt intressant för att hon skrev under sin kort tid. Hennes debutroman Pengar kom 1885. Mm. Hon hade innan gett ut typ en novellsamling, men liksom det här var liksom hennes romandebut. Och hennes sista bok, Fru Marianne, den kom ut 1887.
Mm.
Så det var så, och sen 1888 så tog hon livet av sig.
Skönt för henne.
Så det var bara så kort tid medan hon var verksam.
Mm. Vi som inte kan, vi som är inte, som är tjejer på riktigt, hur många år var det?
Var det inte bara då om Pengar kom ut 1885 och Fru Marianne kom ut 1887 och sen dog hon 88.
Alltså 2 år.
Ja. Men brasklapp också för att jag är tjej. Jag kan ha läst fel på de här årtalen. Kolla upp det själva. Men
Jag har läst en annan bok av henne som typ som heter något helt annat.
Ja, hon gav ut jättemycket. Men grejen att mycket gavs ut postumt, tror jag.
Jaså, okay.
Alltså typ att hon hade så en byrå proppad med manus. Och sen gavs de ut, liksom portionerades ut kanske då efter att hon hade dött.
Ja, det var intressant. För jag hade ju Ebba Witt-Brattström. Jag läste litteraturvetenskap och då hade jag Ebba Witt-Brattström som professor.
Mm.
Och hon var väldigt bra lärare. Alltså hon var otrolig.
Mm.
Och hon satt och grät på katedern och pratade om Victoria Benediktssons dubbla blick. Och sen så läste vi en jättebra bok som jag inte minns.
Ur mörkret kanske?
Ur mörkret? Finns det en bok som heter så?
Ja, det är typ en text som hon skrivit som handlar om det. Liksom. Ja, kan det vara den?
Mm.
Men i alla fall. Jättekort beskrivning är att Victoria Benediktsson gav ut en bok, hennes debutroman Pengar, 1885. Den boken propagerade liksom var en roman som en idéroman vars poäng var att det är fel att kvinnor gifts bort utan liksom då var det faktiskt så att kvinnor kunde giftas, alltså kunde, liksom, fick giftas när de var 16. Mm. Om de själva liksom gick med på det. Men kvinnor var inte myndiga förrän de var 21. Så den här romanen handlar om en tjej som har ett pyttelitet arv. Hon är 16. Men hon får liksom inte tillgång till det arvet förrän hon är 21. Hennes högsta dröm är att hon vill gå på en målarskola. Hon blir konstnär. Men föräldrarna, eller liksom hennes pappa och hennes farbror säger att det är mycket bättre. De har inga pengar i sin familj. Det är mycket bättre att de gifter sig med en rik patron. Så hon gifter sig med en jätterik patron som är typ 45 och hon är 16.
Mm.
Och sen så så är hennes liv vidrigt. Hon är liksom jätterik, men hon är helt hon har liksom inget eget jag och liksom hon är bara en typ en ägodel till den här patronen och så.
Mm.
Och så slutar det med att hon har liksom någon form av så här uppgörelse med honom som är svinbra, som är slutet, som är att hon liksom lägger fram alla de argumenten, typ så här, varför för då har hon blivit äldre, den här tjejen, det har gått flera år, och då är hon så här, hur, liksom, det jag sa till dig när jag lovade dig att gifta mig med dig kan inte anses giltigt för att jag var 16, liksom, det är det som är argumentet. Så därför så kan inte du kräva att jag ska vara i det här äktenskapet även om vi är liksom gifta, alltså så. För hon vill dra. Och hela den boken blev ju då sån super, liksom, alltså jag menar sånt otroligt inlägg i den här debatten. Grejen är att den handlar inte bara om att kvinnor är styrda av liksom pengar, utan det handlar om, det finns andra karaktärer, alltså typ en kille som inte heller kan gå i målarskola för att hans föräldrar inte har pengar. Alltså, så att hon vidgade också, liksom, det handlar också om så här klass, liksom att man inte har några möjligheter och så, om man inte har pengar och sådär. Men det handlar liksom jättemycket om det där med kvinnor. Så då blev hon så himla liksom hyllad. Eller jag menar, ja, hon fick jättestort genomslag då för att hon sa de här jätteintressanta då nya idéerna så här, att kvinnor måste ha möjlighet att försörja sig själva så att de inte liksom blir bara ägodelar till män, och män kan liksom bestämma över deras liv, alltså så att de ska få, så att man ska kunna bestämma själv över sitt liv. Det var ju hela den här poängen då liksom. det är typ så, hon skriver något sånt, jag vill leva, jag vill kunna röra mig, jag vill ha ett utrymme, alltså liksom allt det där.
Mm.
Som är liksom väldigt basic. Men sen, så då var hon liksom inplacerad som någon som hade sagt något jättebra. Liksom många då liksom radikala människor på åket som hon själv med om.
Mm.
Sen skrev hon helt plötsligt då en annan roman, Fru Marianne, som handlar om samma sak, en tjej som är under 18, som gifter sig med någon hon inte känner, som får liksom ett äktenskapsanbud, och då är hon liksom, den är så jävla insugande, den här boken, från början. Det är så här liksom, det första som händer är bara att så här, mor, vi har fått ett brev, säger fru Marianne. Och sen så står det i brevet.
Just det, jag minns jag.
Ja, det är liksom en otrolig upptakt.
Mm.
Och då är det att Marianne kommer från en så här borgerlig familj på fallrepet. Rätt så lik den här då Selmas familj. Och rätt lik Victoria Benedictssons familj från början. Att man är så att man tillhör en slags borgerklass. Man är inte bonde och så. Men man är liksom fattig. Alltså man har liksom inte en krona. Typ, jag tror Victoria Benedictssons pappa så gick i personlig konkurs. Och det är det som håller på att hända här också med fru Marianne. Liksom att de har liksom betjänt och ett fint hus och så, men de är egentligen utfattiga.
Mm.
Och då får hon ett äktenskapsanbud från en jätterik self-made bonde. Som heter Börje. Och han har bara sett henne en gång på en bal, blivit förhäxad av henne för att hon är så vacker.
Mm.
Och vill då att hon ska liksom gifta sig. Och då träffas de och då liksom säger hon ja till det, för att det är också ganska fint beskrivet så här, hur alla blir så fruktansvärt lättade. Hon har också så tre storbröder som alla ska försöka plugga i Lund. Och de behöver bli försörjda då, att vara innan CSN. Så de måste typ deras lilla syster gifta sig liksom för att få in pengar i släkten och familjen och sådär. Mm. Alltså hon gör så jävla stor insats för alla genom att göra detta.
Mm.
Men det som händer då är att hon kommer från en högre samhällsklass.
Mm.
Hon är bildad på ett annat sätt än vad han är. Hon läser, hon har liksom, vad ska man säga, ändå liksom, hon har liksom en större värld på något sätt i sin hjärna liksom. Hon tycker om också allt som är vackert, hon tycker om typ sällskapsliv, hon tycker om att dansa, hon tycker om liksom att, alla sådana saker. Och sen så, när hon kommer till hans bondgård så är det så här, då är det liksom... bara en bondgård ute på skånska slätten där allting är jättefult, och det är liksom typ en lägre klass än vad hon är van vid. Jag vet inte, men
låter hemskt.
Vad sa du?
Det låter hemskt.
Ja, precis.
alltså utan att ha inlägg i någon klassdebatt så låter det väldigt hemskt, ångestfyllt.
Det är inte bara det med hennes klass, utan det är bara det att hon också...
Hon är estet.
Hon är en estet. Och grejen är att det är så himla fint beskrivet. För det är...
Det kan ju vara jättejobbigt att bara vara när något är fult.
Verkligen. Det är så himla intressant. För den här porträttet av fru Marianne. Det är otroligt medkännande med en sån typ av kvinna. Som är liksom en tjej. Som älskar det som är vackert.
Visst.
Är mjuk, är opraktisk, är vacker, är jätteintresserad av sitt eget utseende, sina egna kläder. Liksom, men det är också så här, så vad ska man göra? Ska man stämma henne då för att hon är så? Alltså, hon liksom, hon bara är så. Liksom, hon lider av...
Man kan ju vara så.
Så kan det vara. Uh-huh. Och liksom... Och hon vill inte delta i någonting som har att göra med hushållet. Hon tycker det är helt, alltså hon tycker det är jättetråkigt. Alltså hon fattar ingenting. Det är jättekul beskrivet också att hon bara så här, att Börje ska visa henne så Ja, på det här sättet så den här källardörren leder ner här. Så att det här rummet är förbundet med det här. Och hon bara, hon liksom blir så helt gråtfärdig av liksom tristess och hur sjukt det är. Att hon ska liksom, är det möjligt att hon ska vara intresserad av en sån grej? Eller att han pratar om kor, vilken vacker ko. Och det står att hon är så arg så att hon skulle kunna gråta för att hon måste höra på det. Liksom hur den kon, att det var en bra ko typ. Alltså, att han kanske tar och tittar på en ko så här helt fascinerad för vilken bra ko det är. Men det är så... Men i alla fall så är det så himla fint. Alltså, jag skulle bara beskriva för det så jävla... Hon är så jävla bra på att så här, psykologiskt beskriva bådas känslor. För att författaren Victoria Bendixson går in i bådas känslor och liv och bådas blick hela tiden när hon skriver. Liksom. Så det är som två olika upplevelser av varje situation. Och då så... Det här är då när hon precis har gift sig med honom. Och då ska de åka hem till hennes nya hem då för första gången. Och då står det så här. Börje och Marianne satt i framsätet. Börje körde själv och drängen satt sysslolös på baksätet. Marianne var rädd för att åka och hon kunde inte begripa hur Börje kunde se vägen. Då och då flintade en gnista fram under hästhovarna. Hur kan du se? Han skrattade. Det är inte det ringaste mörkt. Är du rädd? Nej. Men hon tyckte att han körde så förfärligt fort. Och så frustade den ena hästen och slog med huvudet allt som han sprang. Det betyder att vi är välkomna, sa Börje. Men Marianne tyckte att det lät som ett elakt förebud. När de körde upp genom pilallén såg de uppe vid gården ett rött fladdrande sken. Åh, se, det är kärtunnor, sa Börje glatt. Men Marianne ryste. Det såg så hemskt ut i den kulna grå kvällen och så strök det emellanåt en gulaktig vältande rök längs marken genomtindrad av den röda eldtungan och så slog den uppåt igen, alldeles klar. Är det inte vackert, sa Börje. Jo, sa Marianne. Och sen så när hon så står liksom tjänstefolket och ska hälsa på dem och då så ser hon en hushållerska i dörren. Och sen så fladdrar liksom skenet upp på henne. Och Marianne tycker att hon... För Mariannes uppskrämda inbildning så fick hon utseendet av vakterskan till ett fängelse. Mm. Så hon är liksom så jävla rädd och mår dåligt när hon kommer in dit. Jag ska bara berätta hur hon känner sig sen när hon går in i förmaket. Hon kände efter om håret hade kommit i oordning och de gick in i förmaket. Detta avskyvärt stela förmak som Marianne hade som fasa för. Och som var alldeles oförändrat. Alltså han har inte inrett finare sedan hon var där. Lampan i taket var tänd och Marianne gick fram till spegeln. Hon såg sitt ansikte endast i skugga. Men det syntes att hon var blek och ögonen hade röda kanter. Det hade varit en förskräcklig färd. Då så känner sig Marianne, hon bara går in där, hon bara räcker sin hatt till liksom jungfrun. Men då är det en kort passus hur jungfrun känner sig. Och det är så jävla intressant, för då säger hon så här: jungfruns leende bara försvinner från ansiktet. Hon säger ingenting. Hennes ansikte hade förlorat sitt glada uttryck. Inte ett ord av den nya matmodern för allt hennes besvär. Och ändå hade hon tagit nätterna till hjälp den sista tiden. Och ändå visste hon att om man så sökte med ljus och lykta så skulle man inte vara i stånd att finna en spindelväv i hela huset. Och hon visste att här förlorade det sig i obestämda, bittra reflektioner. Men förstår du vad jag menar? Att alla människor... liksom har olika upplevelser i en situation. Liksom att så här, Marianne är där helt livrädd och liksom helt uppskakad av den här fruktansvärda färden och kommer dit så där fula hemmet och mår dåligt liksom. Jungfrun kanske har varit uppe då varje natt i en hel vecka och nu ska liksom den här nya matmorden komma.
Ja, okej, okay. Och det är fru Marianne.
Ja, det är fru Marianne, exakt. Och hon är så jävla rädd, eller hon kanske är då det jätterädd att, eller hon kanske har liksom gjort sitt allra bästa för att hon vill att den nya liksom chefen blir klaga. Det. Ska säga till henne, men gud vad fint du har gjort.
Mm.
Och
så säger inte du ett ord.
Marianne är inte där överhuvudtaget. Att hon kan så här, se jungfrun och säga, vad fint du har städat. Alltså,
nej.
Förstår du vad jag menar? Det var bara så här, intressant att... Så här,
det är skickligt, hantverksskickligt.
Det är väldigt alltså, skickligt.
Att göra liksom olika psyken. Alltså till exempel, kommer du ihåg när, såg du Gilmore Girls någon gång?
Mm.
För då har ju alla samma psyke.
Ah.
Det är så käft med den serien. För då pratar alla jättesnabbt och har en spaning. Kurt Cobain, blablabla. Typ så här, I want donuts. Så säger, har alla Rubys kompis, han Luke som har kaféet, hon, mamman och pappan.
Lorelai's
liksom borgerliga föräldrar. Alla har samma psyke.
Mm.
Vilket är liksom jätte vad ska man säga, underbetyg psykologiskt till en berättelse. Men det här verkligen. Låter liksom tvärtom.
Ja, men precis, här är verkligen tvärtom. Men liksom de två stora kontrahenterna här är ju då liksom Börje och Marianne.
Mm-hmm.
För då liksom att hennes man uppfattar allting som det han tycker är vackert och kul och fint. Typ han har liksom en klocka som man ringer in till maten och så skriker, så säger Marianne, vad är det där för rysligt ljud? Hon bara, jag ryser hela kroppen. Och han bara, åh, det är typ en speciell skeppsklocka som jag hittade som jag tycker låter så jättefint. Alltså förstår man, de har liksom, det är som att men mycket handlar också om att hon är utkastad, alltså hon är inkastad i hans värld.
Mm.
Och ingenting där är hennes. Och ingenting där är någonting som hon har... liksom hon är alienerad kan man säga. Alltså från, från alltihopa. Liksom. För det är hans pengar och hans sätt att bygga upp hela den där gården. Och så. Och sen är han bara så en otroligt arbetsam person. Som är jättehyven. Som bara jobbar. Men sen är det också, och det är också ganska kul beskrivet. Så här, för att hon är liksom kär i honom.
Mm-hmm.
Ja. Men
och då, är hon det?
Ja, fattar inte hon jag. Är det. Det är ganska intressant. För att då, och då är det liksom i början att hon bara ligger där inne i det där. För hon har fått inreda ett rum. Så då har hon, vad heter det, liksom tapetserat upp kanske så sammetstapeter och hängt gobelänger i taket. Och, så som det var inrett kanske på den tiden att man hade tyg från väggar till tak. Så hon har liksom ett helt underbart gemak där med ett piano. Och så vill inte hon befatta sig med någonting som händer i hushållet. Eller, för egentligen kanske det hade då kunnat vara hennes uppgift att hon skulle vara där och se till att allting funkar i det här gigantiska. För det är liksom då en jättestor gård som har liksom, vad heter det,
statare. Ja, man känner ju inte så om man...
Vad sa du?
Man känner ju inte så där om man har lite splen. Om man är lite ångest, då vill man ju inte rulla upp, vad heter det? Ärmarna och sätta igång.
Nej.
Det är ju, man kan ju inte ta tag i någonting. Alltså man känner sig jättekonstig.
Nej, så är hon. Så hon bara ligger där i det rummet. Och sen är hon så här, en faktiskt väldigt rolig beskrivning, att hon liksom blir besatt av Börje. För det är liksom hennes enda grej. Och det är liksom när han ska komma. Och sen är det ganska kul för att det handlar liksom, alltså det står mellan raderna så att hon är så här kåt. Typ att hon är kanske mer inne på att alltså, det här kanske är min tolkning. Men det står så, hon är beroende av Börjes smekningar. Typ, att hon vill, att hon liksom hela tiden vill. För Börje har börjat sova i ett annat sovrum ganska snabbt. För han vill kunna gå upp tidigt på morgonen. För hon ligger och sover hela dagarna. Alltså till sent på förmiddagen. Och han är så en bonde som går upp liksom kanske då 4 typ.
Mm, han mår jättebra och har liksom ett arbete och ett...
Ja.
Liksom aktivitet och,
exakt, men hon typ står och väntar och då hittar hon på olika trick för att liksom råka starta ihop med honom på gården så att han ska typ så rå, alltså typ kanske att hon står i en berså där hon vet att han brukar gå och så bara kanske hon så råkar ta ett steg fram när han kommer förbi. För han är hela tiden, och då för att hon ska typ så kunna lura in honom med någon flörtig blick så att han kanske ska vad heter det? Ja, men bli liksom inlurad i någon så här sexuell aktivitet. Det är så jag förstår det, mellan raderna. Men förstår jag menar att hon hela tiden lägger ut såna snaror till honom.
Ja, jag fattar. Ja, men det är också typ det enda sättet för att liksom få kontakt kanske. Ja. Om det finns inte några andra kontaktytor.
Nej. Precis. Och det är också intressant så att hon är där. Och, man förstår, hon är så himla väl. Det är otroligt bra psykologiskt porträtt, så här, hur hon känner sig. Mm. Och man förstår också honom, så här, vad han håller på med. För han är ju bara jätteintresserad av att liksom vara där. Alltså han lever sin dröm. Han håller på och bygger upp det här gigantiska jordbruket. Mår skitbra. Och han, fast han är besatt av den här liksom vackra kvinnan då.
Mm.
Men han är inte alls lika besatt som hon är. Och det är också intressant. Nej. För det är någonting med liksom att hennes värld är bara det romantiska världen med honom. Och för honom så är den romantiska världen med Marianne kanske 10% av 90% är hans eget liv och verk och jobb och så.
Mm.
Så här kan det vara än idag med kvinnor.
Ja, verkligen.
Så här. Liksom. Men även om vi har egna inkomster. Men vad heter det?
Det är också ett sätt att vara kär på.
Mm. Precis.
Alltså kanske ett tjejsätt, jag vet inte.
Men vad sa du? Liksom,
ett tjejsätt
ett att vara kär på. Ja, det är det verkligen, verkligen.
För men om man inte typ är helt besatt så är det kanske helt meningslöst också.
Det är ett sätt att fylla, det är ett sätt för henne att fylla sitt liv med någon form av mening.
Ja.
Liksom.
Ja,
det är som desperat sökande efter mening. Det är nästan som att hitta på religion som människan var tvungen att hitta på. Så att typ att så här, snälla säga att detta inte är allt. Att jag sitter bara i den här ödsliga bondgården på en slätt. Och det blåser iskallt och det är en fruktansvärt ljud och det är jättefult i hela resten av huset och alltså förutom hennes underbara rum.
Mm.
Men sen så också, för det är så himla skickligt upplagd av den här romanen, att väldigt tidigt får man reda på att det finns en tredje person, inte bara Börje och Marianne, utan det finns en tredje person. Och det är, alltså Börje berättar, det första han säger till Marianne är att han inte har några vänner alls. Men sen rättar han sig och säger, jo jag har en vän som jag tyckte nästan lika mycket om. Alltså jag var nästan kär i honom. Börje avslöjar liksom att han har haft en vän som han har varit, alltså en barndomsvän som han har varit totalt besatt av och älskat som en flicka typ.
Mm.
Och den pojken... vad heter det, var jättefattig men kunde ändå studera i Lund, för det har ju inte Börje gjort, för Börje är ju liksom obildad, men den här vännen som heter Paul, och då vet man att det finns en person som på något sätt inkarnerar hela den sidan av Marianne som inte hon får något utlopp för på gården. Som är så här bildning, skönhet, ett estetiskt sinne. Kanske att kunna prata om vissa andra saker. Liksom allt det liksom som hon typ saknar. Mm. Och, men Börje har inte någon kontakt med Paul. Har inte pratat med honom på evigheter.
Varför inte det?
För han gifter sig. Mm. Och han reste utomlands. Och de har liksom inte hört. Ja. Men helt plötsligt en dag så dyker Paul upp på gården, självklart.
Wow.
Osannolikt drama såklart kan ta sin början. För att han är liksom... Ja, han liksom bär det där som är det i livet som för Marianne som inte finns på den gården. Men inte för att liksom spoila, men många känner till den här, så här, men det blir ju då liksom att de blir så förälskade i Paul liksom.
Ja, men det förstår man. Ja, det förstår man. Jag tror inte du kan spoila.
Nej, exakt,
för liksom, det är så uppenbart.
Men det som liksom händer sen i boken, varför man skulle kunna säga att den handlar lite grann om softgirl-debatten, är liksom att det är som, för liksom, jag skulle säga så här, 70% av den här boken är 10 av 10. Den är så fuck bra, så att man bara helt så what, du vet, man bara läser sen får Marianne en svängning i sitt psyke, från att hon då är kär i Paul, besatt av Paul, så får hon reda på att hon är gravid med Börje, och då blir hon jävligt, bara otroligt äcklad av Paul och liksom rädd för situationen och blir liksom som att men eftersom det är så ganska trovärdigt att man
det skulle, tycker jag. Ja. Jag tycker typ när man blir gravid så blir man så himla inåtvänd sant. Till sin liksom familj.
Det är det verkligen sant. Det är verkligen sant. Ja.
Man ser bara liksom ett sånt litet barnrum och det är viktigt. Och så man vill inte se någonting annat än det på något sätt.
Verkligen. Det har du verkligen rätt. Så på det sättet är det väldigt trovärdigt. Men det är liksom som att men det är liksom som att då jag vet inte, det finns en sån feministisk teori som Karin Holmberg, den här sociologen vad heter det, skrev om i sin bok det kallas kärlek, som heter så här, typ asymmetriskt rollövertagande. För då är det som att Victoria Benedictsson har hela tiden beskrivit liksom hur Marianne ser på allting och hur hennes man Börje ser på allting. Man har fått reda på hur Marianne upplever hela världen och hur hon ser hela världen och hur Börje ser hela världen. Och de två sätten att se på, liksom, de sätten att uppleva vad som händer är helt olika hela tiden. Det är som att liksom, ja, men som det här liksom att när de åker i den här vagnen och Marianne liksom livrädd och Börje tycker bara att så här, det här var en jättepositiv färd. Liksom, eller du vet så här, att hon bara är där och är jätteuttråkad och inte vet vad som händer och han lever sitt bästa liv och är överlycklig hela tiden. Och han är liksom missnöjd med henne för att hon inte är en arbetsam kvinna. Som inte bara en grej att han önskar att hon har på sig randiga förkläden. För hon vill bara ha på sig små spetsförkläden. Men han tycker det är så snyggt med så här bondmorors vackra vävda förkläden i så här milda färger. Att det är så snyggt med kvinnor som går runt med ett sånt förkläde. Så det är liksom Börjes dröm att hon ska vara en sån kvinna som går runt med ett sånt förkläde och kanske har koll på vad som händer på gården och är liksom down med människorna, deras personal. För han älskar typ personalen, älskar statarna, han älskar statarnas barn. Och hon blir bara så äcklad av statarna. Hon liksom får panik av statarna. Hon är typ också svartsjuk på allting annat än... Alltså, förstår jag menar? Men man förstår henne också. Liksom. Hon vill gå runt med de här spetsförkläderna för att hon vill liksom sexualisera. Hon är liksom autoerotisk också. Alltså, och har så här jättevackra virkade spetsar på sig. Och, ja, jag vet inte. Men då
är hon är en soft girl enligt dig då?
Ja, exakt. Precis. Liksom för att det som Karin Holmberg menar i sin teori är liksom att det finns, om man ser så att det finns ett sätt att se på världen som är då mannens sätt och ett sätt att se som är kvinnans sätt i ett förhållande, då är det, då kallar hon det för så här asymmetriskt rollövertagande, som är att kvinnan har en tendens att ta över att också förstå och se hur mannen ser på allting.
Just det,
men att mannen har en tendens att inte göra ett rollövertagande till kvinnan och inte se saker ur kvinnans synpunkt.
Ja.
Typ att kvinnor är så tränade till att så här, ta andra. Det är ju Victoria Benedictssons, liksom, hon är ju det själv som en konstig ekvilibrist i det att överta andra människors syn och känsloliv och förstå dem. Det är därför hon är så bra författare.
Det är den här dubbla blicken. Ja. Alltså det är hela den... Det är hon som... Det är ju jättesmart. Alltså det är jätte... Alltså det är liksom det som är oket att vara kvinna. Att man dels har sin egen blick och sen så har man mannens blick. Mm. Så man går liksom in i den här dubbelheten.
Mm, ja. Precis. Men liksom från början så är det som att Marianne ganska mycket ändå har sin egen blick. Liksom hon är den här liksom estetiska... Liksom bara, och genom att vara kär i Paul och så liksom, ja, håller hon fast vid sin egen så här, bild av... Liksom, så här, medan Börje absolut inte tar såklart Mariannes blick på något sätt, utan bara tycker han blir som besviken på Marianne hela tiden för att han tycker att Marianne är pjunkig, alltså
ett ord som
inte har använts länge men som man nästan kan förstå vad det betyder liksom att ja, att hon liksom hon klarar inte av grejer som han tycker är helt normala. Och det är också så här stor besvikelse för honom. Han vill att hon ska hälsa på statarna. Ja, det är så jävla bra beskrivet också. När hon precis kommer så vill han att hon ska liksom hälsa på alla då statare som det var på den tiden. Att det fanns såna medellösa arbetare som Så han liksom, han är på supergott humör. För det är precis när hon har kommit dit. Och han bara, jag har en underbar idé. Och det är att jag har sagt till alla statare att de ska komma till köket. Och du ska typ skaka hand med dem. Är inte det en helt underbar idé? Och så ger vi dem presenter för att jag har gift mig. Så vi ska liksom bjuda dem på mat, typ. Och då så här... Och då så... Marianne är så nervös så att hon skälver i hela kroppen. Det står en lång rad med statar framför henne. Marianne såg ner på dessa händer. Hon var dödligt förskräckt för dem. Somliga var skrovliga som barken på träd. Somliga tjocka och okänsliga som en läderputa. Och somliga varmt fuktiga. Så hon kunde förgås av att röra vid dem. Och hon måste dock låtsas som att detta inte alls var något förskräckligt. En av drängarna hade hela handen översållad med stora vårtor, höga, grå, spruckna på ytan. Om de kunde smitta och hon skulle få såna händer. Hon hade velat ge till ett skrik när hon såg ner och dra handen till sig. Men hon vågade inte förbörja som stod vid sidan om henne och såg ut som att allt vore som det skulle. Sen så helt plötsligt så bara, som en svallvåg slog det in över henne igen. Allt från gårdagen, skrämseln under hemfärden, ödsligheten i det första inträdet, den främmande känsla som lurade bakom varje möbel i detta hus, redo att gripa henne så fort inte Börje var redo som ett värn. Och dessa obekanta ansikten, dessa obekanta seder, och så dessa händer. Känslan av dem och åsynen av dem förföljde henne som ett kräldjur man inte kan bli kvitt. Och för vilken ens värmgälse växer till en vanvettig fruktan. Och hon kryper upp i soffan och börjar gråta för att hon blir så jävla knäckt. Liksom. Mm. Och då kommer Börje fram och är så här, vad är det? Och då är hon så här, och sen så här, kära Börje, jag blir inte ond, jag kan inte hjälpa det. Han svarade inte. Han kände en ovilja. Denna pjunkighet väckte hans förakt.
Ah.
Visst är det bra?
Det är jättebra. Det är... vad ska jag säga? Nej, men det är... De har ju ett så dåligt förhållande också. Ja. Det är intressant, för det är inte bara liksom feminism eller vad man ska säga. Det är inte bara makt, asymmetrisk makt eller whatever. Det är också typ att beskriva en dålig relation. Att man inte alls har en gemensam bild av världen.
Nej, det är som att de har två helt olika bilder av världen. Ja. Men det som händer sen när hon helt plötsligt får panik, bryter med Paul, då går hon 100% in i Börjes blick. Och hon, så det sista som händer i boken under de sista liksom 30% av boken är att hon tar över Börjes blick på sig själv och på allt. Och då börjar hon hata sig själv, förakta sig själv så mycket, för hon ser på sig själv med Börjes blick. Att hon är pjunkig, att hon är dålig, och då börjar hon liksom förbättra sig, jobba på sig själv. Hon börjar på sig sådana här randiga förkläden som Börje vill att hon ska på sig. Hon blir liksom Börjes idealfru under de sista liksom sidorna. Och lite kan man säga att han går henne till mötes, men inte särskilt mycket, måste jag säga. Alltså det beskrivs ofta i den här boken som att de båda går varandra till mötes på slutet och förenas, men det slutar då lyckligt så att säga i termen att de fortsätter vara ihop och får ett jättebra förhållande på slutet. Så det handlar om liksom att den här krisen gör att liksom de förändras, de jobbar med sig själv. Så det är liksom en slags... Men det är nästan som att Victoria Benediktsson börjar skriva en utopisk feberdröm på slutet. Där hon bara, snälla säg att det skulle kunna funka att vara ihop. Snälla säg att man kan förstå varandra. Snälla säg att människor kan ändras. Snälla säg att... Alltså det är så här, så det är bara som att... Och då blir det så... Liksom, på ett sätt, man kan säga att det är så här... För jag blir så här, nej fan, skriv inte nu så här. Liksom, så, när du skrev så jävla... När det var så jävla intressant innan. Om man inte ser det bara som en gestaltning av det där. Att man kan på något sätt... En lösning i en sån relation är liksom att man bara... Ja, men just rakt av bara tar över mannens blick på sig själv. Alltså så som hon gör där. Mm. Och bara blir då. Och bara försöker arbeta upp sig själv. För hon blir ju bad guy. För det kommer fram att hon har haft den här affären med Paul. Eller vad ska jag säga, emotionella otroheten liksom. Och så då blir hon liksom parien i deras förhållande.
Visst.
Och hon tar på sig det. Att hon har gjort så fel som det bara är möjligt. Mm. Hon skulle liksom, om hon såg det från sitt eget perspektiv, skulle hon kunna säga så här: men vad fan, jag bor i det här huset, jag är som en konstig ägodel. Alltså,
det är ju, jag har det är ingenting. Jag... Så säger man ju inte. Men... Det där är utopiskt. Ja. Det du beskriver nu, det är liksom, det är ju någonting som man vill att någon annan ska liksom axla och vara stark nog. Men så är det ju inte livet alls.
Nej, precis. Och på det sättet så är den ju liksom... kanske mer liksom realistisk, för den handlar inte om hur människor typ knäcks av livet, skulle man kunna säga. Fast jag menar, fast på ett sätt så kan man då också säga att så här, ja, men då leder det till att så här, inga av de här fruktansvärda grejerna behöver hända, de behöver inte skilja sig, för att jag menar, på den tiden det var helt omöjligt att skilja sig också. Hon, vad skulle hon göra, skulle hon som en sån förlupen hustru och vara helt typ bo på ett
hål? Nej, men alltså fortsättning på den här boken, måste du tänka att det finns en fortsättning, och det är ju hela biografin.
Ja.
Alltså fortsättning på att leva så, ja, att okej, okay, jag ger upp vem jag är, jag ger upp min blick, jag ger upp min personlighet. Det är ju att man sen begår självmord.
Ja, precis.
För det så var det är ju bara liksom, det är det som händer, att man liksom lägger sitt eget jag på hatthyllan. Men ja, jag tycker
eller bara liksom så här lever i den... Alltså,
nej, men det går, man blir väldigt olycklig om man inte får vara sig själv.
Ja, precis. Men man kan också, alltså det är så som typ som att
jag tycker det beskriver väldigt bra.
Det steget i behovstrappan går inte att fylla för kvinnor på den här tiden. Alltså förstår man, typ att det är så här att det är liksom tak över huvudet, mat på bordet. Sen är det, men den sista biten som är så här självutveckling eller så, den får man inte. Utan man får att man har tak över huvudet, man har allt det här. Men man har inte den där grejen, att man har en egen agens och en egen människa. Utan man är, man tar över mannens syn på sig själv. Man står under honom i rang, man applicerar hans tankar. Så var det ju liksom då, för att han äger allting.
Hon dödar sig själv.
Ja, men precis. Eller hon måste liksom...
symboliskt dödar sig.
Ja, men precis. Den saken får inte utrymme liksom i det. Men grejen är att när den här boken kom ut, och den liksom ändå... För att jag menar, i boken är det ändå som att det blir ett... Det är som att det blir ett bra slut. Ja. Liksom så här, hon... Lösningen är att de kan hålla ihop. Det är som att hon ville skriva en berättelse där, ja, men typ så här, för på ett sätt kan man också se den här historien som en väldigt så här vanlig historia i ett par.
Visst.
Att det är så här, ja, någon kanske var otrogen, eller någon, du vet, någon gjorde en annan besviken, bla bla bla, men man kan så här,
man kan komma över det,
man kan jobba vidare om båda vill, och det tar lång tid, och så bygger man upp en ny tillit och ett nytt förtroende, och sen bara, titta, vi kan fortsätta vara ihop och vara liksom ett...
Men vet, det är väl också sant?
Det är sant, exakt. Det är absolut sant.
Vissa blir starkare efter om de typ har så här haft en otrohetsaffär, så får man en gemensam fiende istället, och sen så kan man sitta självgod och äta skärk på kvällarna.
Exakt, så blir det. Men så blir det den här berättelsen liksom. Sen kan man ha en annan tolkning av den här berättelsen, att berättelsen egentligen handlar om att liksom Victoria Benediktsson själv typ, alltså, kämpade mellan två sidor av sig själv, där en sida är den här Paul och en annan sida är Börje, liksom att hon själv liksom, men där ska man också den här, för liksom, alltså, hon själv hade liksom två sidor, en sida som var typ så här psykiskt sjuk, väldigt depressiv, konstnärssjäl som aldrig är nöjd, som har älskar det estetiska men är liksom vad ska man säga, livsoduglig på ett plan, och den andra är den här liksom friska, typ bondska, arbetsamma, liksom okomplicerade människan, och att hon liksom i den här boken så väljer huvudpersonen den friska, okomplicerade sättet att leva liksom. Och att det är liksom som nästan en dröm för Victoria, typ att hon skulle kunna göra det själv. Det är typ att de slutar läsa böcker, de slutar läsa skönlitteratur. De börjar bara läsa fackböcker. Piken är att så här, Victoria
Beres... Nu blir det skräck.
Ja, men det är så. Det är som att hon ser ner på det som är hennes egen stora grej, som är att skriva skönlitteratur. Och det blir liksom som... synonymt med att vara liksom en världsfrånvänd parasit nästan att hålla på med skönlitteratur. Och fru Marianne går och lånar Darwins evolutionslära från sin man och sitter och läser den. Och det är liksom då, och med de här randiga förkläderna, läser fackböcker, slutar helt och hållet läsa romaner som hon har varit intresserad av innan. Du vet, hon förstör sina händer, för hon har ju en otrolig grej med sina händer, för på den tiden var det så supermycket, det var som nutidens röv då, 1800-talets händer på kvinnor, att de skulle vara så vita och helt oförstörda och jättevackra. Det är därför hon får panik om statarnas händer. Men hon börjar liksom arbeta i trädgården, vilket gör att hennes händer också blir så här grova och så. Och det tycker också liksom Börje helt underbart. Men liksom att hon inte blir liksom, hon tar bort de här liksom, vad ska man säga, de där liksom dragen.
Ja, men det är som hon typ från den där dubbla blicken, så tar hon bort sin egen blick, ja, och så ersätter bara med hans blick.
Precis, och det är som, men att på ett sätt ska man tänka sig att det är så här, Victor Benen liksom drömmer om att kunna göra det med sig själv i sitt eget liv. Ja. Typ, tänk om jag bara kunde vara så här, att jag bara för att han den här Paul försvinner och han liksom går under. Och det är liksom som att man bara skär av den delen av sig själv som är den här oförlösta längtan, den här konstiga, psykiskt sjuka esteten som tänker för mycket, som är själssjuk, som bara läser hela tiden. Som liksom bara...
Men sen var också som mår rätt dåligt. Alltså det är inte, liksom, det är inte odelat negativt att skära av den delen, nej, av sig själv.
Precis, exakt.
Det kan vara rätt så mysigt att bara...
Verkligen liksom gå in i något mysigt.
Ja, eller typ så göra granola istället liksom.
Visst.
Eller något sånt där.
Absolut.
Det är ett trevligt liv. Alltså jag tycker inte det. Jag tycker inte det är liksom givet bara dåligt att skära av sin sitt bultande, nej, hjärta, sitt, alltså så här, för det kan vara så jobbigt att leva så.
Ja, men det är jävligt liksom hemskt för henne. För det är samtidigt som att börja se ner på henne så jävla mycket. Och tror inte att hon kan någonting. Och så är det som att hon säger såhär, jag vill anlägga en trädgård. För att hon, och då är han såhär, du kan inte anlägga en trädgård eller jobba i en trädgård. Nej. Och sen så liksom, hon får kämpa hela tiden för att bevisa. Och sen bevisar hon det, hon kan göra en trädgård. Så det är liksom att hela slutet av boken är att hon klättrar upp till en miniminivå där hon igen ska bli liksom betraktad som en människa typ. Alltså,
men
Det blir, men liksom saken är, slutpoängen är på något sätt att det blir bra deras förhållande. Liksom att de lyckas typ så jobba sig upp till en form av mer ömsesidighet. Och det slutar lyckligt. De kan fortsätta vara ihop.
Och de, men börjar han typ se vem hon är? Alltså börjar han liksom...
Lite, men han vill ju också att hon ska vara annorlunda. Så mycket handlar om att hon blir hans idealkvinna, skulle jag säga ändå. Sen så är det kanske lite att han försöker... uppfylla hennes, eller bli så här, möta henne lite grann, liksom möta sidor hos henne som så där. Men det som
det är också det, lite, men, borderline, det, jag tycker det är en rätt så bra beskrivning av en borderline tjej det här. Alltså det, för det är liksom att man inte kan förena sidor inom sig själv liksom. Alltså man ska vara lite kritisk mot Victoria Benediktsson, att det finns liksom en antingen eller liksom en inre uppdelning av liksom, antingen är jag praktisk eller så är jag opraktisk, att man inte har en har liksom tränat sig i den typ av känsloreglering som man kan vara båda alltid liksom. Att man är så här, jag tycker det här är vackert och jag uppskattar skönhet, det betyder inte att jag måste avsäga mig den här situationen med typ en ful statare, alltså typ att det är någonting, den grejen att det är svårt att förena alltså det är en dikotomi hela tiden, att det är en dualitet. Alltså det behöver ju inte, alltså ett sunt psyke är ju alltså mycket mer enhetligt.
Integrerat liksom.
Ja, men precis.
Nej, men precis. Nej, men verkligen. Men det som är intressant, eller liksom det skulle komma fram till nästan, är bara så att, att när den här boken kom ut så kan man säga då att hon debuterade med den här otroliga liksom, appellen till att kvinnor inte skulle behöva gifta sig, vara slavar i äktenskapet. Och sen bara 2 år senare så gör hon ut den här romanen som är liksom att kvinnan stannar kvar, man löser situationen, hon ja, de liksom de hittar ett sätt att leva tillsammans och älska varandra och så där liksom. Och då möttes det av så jävla mycket kritik.
Mm, äkta.
Ja, precis. För att då tyckte man liksom att det var så här konservativt. Progressiva blev så himla missbelåtna med den här romanen. Och hon fick så dåliga recensioner. För att det liksom...
Det var... Men det där är inte intressant, för det blir liksom en slags dubbelexponering, ja, av kvinnoförtryck. För visst, det är liksom som att en kvinna kan inte vara en rörlig författare. Nej. Alltså författare är ju... det som är liksom poängen eller fördelen med att vara författare är att man hela tiden kan ändra sig och ha ett rörligt intellekt. Och typ, å ena sidan och andra sidan, mm, alltså, tills man dör.
Mm.
Och så, typ, så ska de liksom förtrycka in henne i en form eller liksom, mm, ett nytt objekt som är så här, den kvinnan som är för att kvinnor ska jobba. Alltså det, så jag känner igen mig jättemycket. Min förra bok har jag skrivit jättemycket om att kärnfamiljen är det bästa. Mm. Och det är bara för att jag tyckte det just då. Mm. Och sen så skriver jag en helt annan sak i den som kommer nu. Det är bara liksom ett sätt att få ta sig friheter. Det är förtryckande att säga att hon inte får.
Verkligen. Och det var det jag,
det är konservativt.
Liksom, ja, men precis, för det var det jag tänkte på ganska mycket just att, mm, och liksom, nu vet man inte. Det var ju som det du sa i förra avsnittet, hur pratade om folk som drivs till självmord eller liksom att det inte går egentligen att drivas till ett självmord, utan liksom, och just att Victoria Benningson är verkligen satt upp. Det finns det finns en hel sån subkultur kring människor som liksom är besatta av det här med Victoria Benriksson och hennes liv, hennes livsöde och det att hon begick självmord och varför gjorde hon det och vems fel var det och bla bla. Men liksom en hypotes är då att det hade att göra med det här att hon fick så jävla dåliga recensioner för fru Marianne, och bland annat då att killen hon var kär i, Georg Brandes, som var en sån litteraturkritiker från Danmark som var Nordens mest inflytande litteraturkritiker, han sa till henne att det här var en fruntimmers roman. Men grejen är att det är det ganska mycket också, fast på ett positivt sätt. Alltså den är så jävla tjejig på ett jättepositivt sätt, för den handlar om saker som vi är intresserade av. Mm. Alltså, nej, men det är det. Det är liksom nästan en upprättelse för typ en sån otroligt så här feminin kvinna. Typ. Alltså, jag vet inte. Men typ så här, för det handlar mycket om så material hon har i sitt rum. Eller det handlar liksom om hur, liksom vad de gör i hemgift. Alltså, man fan vill inte läsa om det. Så otroligt mysigt. Mm. Vilka klänningar hon har på sig. Alltså,
visst, också det, jag blev intresserad av förkläderna.
Ja. Vad blev du intresserad av, sa du?
De här förkläderna, jag försöker se dem framför mig.
Verkligen. Men skitsamma, men vad jag skulle komma till, jag tror bara med hela min poäng var så här, att för att hon har liksom positionerat sig som feminist, kan man säga, i sin första bok, så måste hon liksom, då finns det ett krav på att hon ska fortsätta säga den saken, liksom att kvinnor ska frigöras och så. Och jag tycker det var något intressant med det, för att det hon ville, för hon älskade Strindberg, hon var jätteinspirerad av de här giftasnovellerna liksom, för att de handlar om äktenskapet på ett väldigt så, ja men på realist, deras skriv var ju
att de skrev realistiskt.
Ja, de är skitbra, exakt, de är helt fantastiska. Men liksom hela nya grejen med litteratur var ju då att man skrev realism istället. Alltså man skrev inte så här något romantiserat, man försökte skriva så mer hur det är på riktigt liksom. Och
det här var 100 år sedan typ.
Ja, i slutet av... nästan mer. Det är nästan 150 år sedan. 140 år sedan. Jag är så dålig på matte. Men i alla fall, hon... det som hon liksom försöker skriva om, eller försöker beskriva i den här boken, det är ju så här, kan äktenskapet funka? Liksom... Hon vill undersöka en annan grej, eller hon vill beskriva en annan slags resa i ett förhållande. Liksom. Och också kanske uttrycka ett begär som på något sätt finns hos alla, som är så här, ett begär efter kärlek. Alltså typ att så här, kan man få hoppas på det här extremt grundläggande mänskliga behovet att älska och bli älskad. Alltså förstår du vad jag menar? Liksom kan man få, för liksom det finns ju ingen fortsättning riktigt på det där fuck äktenskapet, men sen bara, aha, men sen ska jag vara själv hela mitt liv, eller vad menar ni? Så man måste ju på något sätt någon gång med någon annan eller på ett annat sätt, eller hur kan man lösa det? Det kan ju inte vara så, jag ska aldrig liksom vara ihop med någon, eller förstår du vad jag menar? Det liksom liksom i det så hon får, men hon får liksom inte vara så mångfacetterad. Hon får inte ha de begären. Hon får inte ha liksom det För att hon, för att, och det är det jag menar, det du sa. Att det blir liksom ytterligare ett kvinnoförtryck. Bara för att hon tillhör den här, på den tiden, verkligen förtryckta gruppen också. Juridiskt förtryckta och så. Så liksom, om hon inte är en taltratt för de liksom, vad ska man säga, för politiska landvinningar.
Då kastar de henne.
Ja, då får hon bara liksom, ja, då är det bara så här, det är det enda sättet du kan vara intressant om du skriver. Du får inte skriva något liksom mer... utforska något annat sätt att förhålla sig till förhållanden. För det är det som är så intressant, att hon har skrivit båda de här böckerna. Och de kompletterar ju också varandra jättemycket, tycker jag. Och jätteintressant att läsa tillsammans och allting sånt där. Och en helt otroligt bidrag och bla bla bla. Men jag tycker det är väldigt underligt så här. Och det påminner mig lite grann om den här softcore-debatten, tycker jag. Liksom att vissa så... kanske feminister har blivit så himla arga när liksom unga kvinnor uttrycker så här andra önskemål. Att det liksom, det men ska det vara så lågt i tak så här långt efteråt att man inte ens får så här vilja något så enormt basalt som är så jag vet inte, jag vill vara trygg och älskad och omborna, alltså vad det nu är, alltså förstår du vad jag menar, mer uttrycka den typen av grej, att det är liksom konstigt att det är så här, nej, för att alla kvinnor måste alltid säga dumpa din kille. För annars är det inte, liksom, annars är man en förrädare, annars står man på fiendens sida eller något liknande. Det tycker jag är fel, för det tycker jag är liksom...
Ja,
och den, eller jag vet inte, det var lustigt att det hände redan 1888. Alltså intressant liksom, när Victor Benner liksom försöker vara en människa med som tillåts vara den där och som vill tillåtas vara den där objektiva, eller liksom inte objektiva, men du fattar vad jag menar, typ så här, jag vill bara titta på världen och beskriva den helt fritt och kunna vara liksom en, jag alltså, vill jag typ berätta vilken historia jag vill, eller du vet sådär, liksom att undersöka det här, eller för jag tyckte det var intressant att se om det gick att få bygga upp två karaktärer där det slutar så här eller så, sådär liksom. Och då liksom då liksom får inte hon det, för att då finns det en politisk debatt där det blir fel eller farligt, eller det blir fel sak att säga just nu, eller du vet sådär.
Ja, inte passar in.
Det passar, ja exakt, eller det blir liksom, men så här, att det också, alltså det är en sak som, ja men som vi sa liksom, att det blir en sak som också blir kvinnoförtryckande, för att hon kan då inte tala som en liksom fri agent, och ofta kan utan hon måste på något sätt bli en talträtt för en viss typ av grej, för att hon befinner sig i den liksom, för att bara hon har den genuskategorin hon har. Men också så att det är rätt vanligt med kvinnliga författare som har skrivit feministiska grejer, att det händer dem. Alltså jag menar att det är nästan exakt som en sak med Susanne Brøgger, liksom att hon
skrev de här
frälsas från kärleken. Ja, blev folk jättearga då när hon inte...
Passar in i narrativet.
Ja, att hon först skriver frälsas från kärleken, som är så här fuck kärnfamiljen och äktenskapet, och sen efter det så gifter hon sig och skaffar barn. Och bara prata om hur mycket hon tycker om att vika, vet du, hänga tvätt, tror jag, och sådana saker. Och då liksom så blir, jag vet inte, det kanske skulle kunna vara ett sidospår i sån här feministisk litteraturforskning, att man skulle kunna undersöka hur det är för kvinnliga författare att förhålla sig till det feministiska narrativet eller feministiska kravet, liksom, och hur det har påverkat deras, liksom, eller receptionen av dem, liksom, att den
rätt stränga liksom fåran där, liksom, ja, där den funkar, det narrativet.
Så kan man ha också med honom, fråga... Louise Boy av Jennas var ju också en sån grej, att hon skrev den här Stjärna åt en svindel, som var en väldigt liksom en
lesbisk och frejdig,
ikonisk
riktigt bra
lesbisk bok, ja men exakt, på var det på 90-talet kanske den kom ut. Och sen efter det så bara lämnade hon Mia Lodden, alltså boken handlar om att hon lämnar en kärnfamilj, eller liksom lämnar ett heterosexuellt förhållande för ett mer fritt lesbiskt liv, liksom. hon lämnar Östermalm för Södermalm också. Men sen så går hon tillbaka till Östermalm och en heterosexuell samfamilj i sin egen biografi, och som också, och tror också hon skrev om det, men det var också så här, ja, men det blir som ovälkommet på något sätt, för det är liksom,
men det är inte önskvärt.
Vad sa du?
Det är inte önskvärt.
Nej, det är inte önskvärt. Exakt, men
det är liksom den, i den andras
intresse liksom, att man blir exakt, precis, men det blir ett, det blir svårt då för en, just en så här undersökande, betraktande författare som vill undersöka olika delar av livet och vill också, ja, men just vill,
ja, men jag tycker
också
det är så orättvist, för man tänker typ på Strindberg som var tidigare, eller samtida lite, liksom,
visst,
han var ju typ så, ja, nu håller han på med alkemi, ja, så då får vi vänta på det typ. Det var inte som att någon blev arg, alltså, det blev den här liksom, den otroliga rörligheten som är liksom det orättvisa, att vara så få typ, ja, den här boken kom på franska, den här är för äktenskapet, där är emot äktenskapet, där är för typ så här, moden, den här är mot moden, alltså, det är liksom ändå han håller på med hela tiden.
Ja, precis. Och jag själv har liksom också, inte för på något sätt jämför mig med de här andra personerna, men att, nej, men precis, att jag skrev den här boken typ 2010, Prins Lars känsla, som är väldigt så här, mot äktenskapet. Och sen skrev jag en annan bok om kärlek som var liksom för, mer för, så och just att man kanske i det, att det kan vara så här liksom viben, att det kan vara så svårt att, ja, att man kanske kan betraktas mer som en förälder och så. Men det gör inte alls mycket. Jag fattar också det. Men
Det är också för att som läsare är man också konsument. Jag kan liksom också fatta det. Att det är typ så här, men nu vill jag konsumera en feministisk upplevelse. Jag vill käka upp det här feministiska. Mm. Och så bara, ja, men så spottar man ut det som inte är typ såhär, det här passade inte alls vad jag hade tänkt beställa. Så det är ju också det förhållandet som en författare har med läsaren, att det är som någon som konsumerar den. Och på det sättet, det måste få vara så också.
Det måste få vara så. Det kan man ju inte döma överallt. Men jag tycker det kan vara intressant som läsare att tänka liksom att jag själv har uppskattat rätt mycket. Alltså ju äldre man själv blir, eller ju fler olika faser man själv går igenom, så kan man uppskatta de här feministiska författarnas då andra bok som handlar om att det är rätt att vara ihop. Liksom att, så många,
alla skriver så många, ju så.
Ja, men det är jättevanligt att komma till den. Eller, och det tror jag handlar om just det där som jag sa. Att så här, vad är nästa punkt efter fuck äktenskapet, fuck killar. Liksom så här, efter ett tag så blir det så här,
ja, men fuck with killar, ska jag. Men det är
jo, men absolut. För att jag menar, någon gång så, eller så ska du, alltså så här, och då kan man ju själv uppskatta, alltså jag menar, jag tyckte det var, alltså Susanne Brøgger gav ut en helt otrolig bok nu för typ 5 år sedan, där hon beskriver hela den, hur det var för henne när hon skrev Frälsas från kärleken, och att hon då under tiden var jättekär och utsikad av en fruktansvärt svensk som höll på med segling.
Äkta.
Och det är så himla kul, och att hon typ parallellt skrev den där boken som var så här fackförhållanden, för att hon kände sig så jävla utsikad och skulle ta den här seglaren, och var så jävla hemskt, var man på en segelbåt och han var inte kär i henne och den med tredje. Och liksom, och så står det så himla kul så här, dagen efter Frälsas från kärleken kom ut så ville jag gifta mig, skriver hon. Så här, dagen efter, och då måste hon göra massa intervjuer där det är så här, du hatar ju, för dig är det ju jätteviktigt att driva agendan att äktenskap är kvinnoförtryckande. Och hon bara, ja, men det var liksom när jag var på den här segelbåten. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså det är så här typ att, fast nu så kanske jag bara är så här, jag vill kanske ha barn. Alltså du vet,
ja, men
vad jag skulle komma till var att man kan vara så glad att de, alltså för nu när jag läser Pengar och Fru Marianne, så här, de två böckerna som hon har skrivit som handlar om äktenskap, då tycker jag liksom, för mig, alltså jag uppskattar Fru Marianne mer, för jag tycker liksom Fru Marianne är mycket intressantare. Liksom Pengar är så enkel på det sättet att det är så uppenbart vad som är rätt och fel. Det finns en 16-åring som vill syssla med konst, och så finns det en 45-åring med löständer som ser ut som en rakad gris som har köpt henne. Alltså förstår du, menar att liksom det är så här, den är svinbra, den är jätte så här, men den är mycket, så det finns liksom inget puzzling i den boken. Alltså det finns inget så och vad var den rakade grisens perspektiv? Alltså du vet, hösten, för det var så. Men i den här boken stannar ju kvar på ett helt annat sätt. Och är typ mycket mer så... vad betyder det? Hur ska man tolka det här slutet? Vad var det som hände? Var det positivt? Var hela en beskrivning av att Marianne typ fick en psykos, gjorde ett sjukt rollövertagande, utplanade sig själv, offrade sig själv för äktenskapet på slutet. Alltså förstår man, är det en tragedi? Alltså det finns ju massa saker att liksom bita i, så att säga. Handlar det om Victor Benrikssons inre liv? Det är liksom en, jag vet inte, jag bara känner att, den, att, att det var, att, den, att man är tack för de här liksom, för de här liksom bok nummer två.
Men en annan sak som jag tänkte på när du pratade så att, för jag tror att det är lätt att liksom, som med Susanne Brøgger eller med, vad finns det mer för liksom feministiska,
Erika Jong kanske,
hon Erika Jong eller liksom Kerstin Thorvald eller liksom egentligen vem som helst, det är typ att det är ingen vet som. Alltså det här handlar lite om autofiktion, för liksom, men det är ingen vet om litteratur, alltså det på andra sidan, alltså den som tar emot litteraturen eller liksom recensenter eller läsare. Det är typ att egentligen skriver man bara om sig själv. Alltså för det, att liksom, även det politiska är typ bara en berättelse om sig själv. Alltså som du var lite inne på nu med Frälsas från kärleken. Det är liksom ett sätt... Alltså varför skriver någon något? Alltså det, jag menar inte ta från liksom, att det finns en filosofisk agens och agenda. Men jag upplever till exempel Simone de Beauvoirs böcker som väldigt smärtsamma. Och liksom, det handlar liksom
en,
hon sida upp, sida ner, tröstar hon sig själv.
Ja.
Alltså det är liksom en tröst och ett hopp.
Ja.
Och hon hade inte skrivit det om hon hade haft...
ett bättre annan förhållande. Typ av liksom,
ett bättre förhållande. Typ så här. Det handlar bara liksom... Och, alltså, det kanske låter som jag förminskar. Det är fortfarande sant, så de filosofiska tankarna. Men det är liksom... Alla som skriver vet att liksom, man skriver liksom om sin verklighet hela tiden. Och det är liksom, det är ett orimligt krav att man ska leva i en statisk verklighet med en åsikt. Alltså, jag tror inte på att åsikter driver litteratur. Det är det jag försöker säga. Nej. Utan det är mer... Det som driver litteratur är liksom... typ såhär, överlevnad typ eller såhär och ja.
Ja, men det är ju därför som skönlitteratur är så jävla fett också, för att jag menar såhär, för de här två böckerna Pengar och Fru Marianne, alltså det räcker ju typ att läsa dem och sen kan man, alltså för att just att där finns allt det som du pratar om där, mångfacetterade det som inte förklaras, det som bara speglar det som, alltså du vet allting så egentligen så det, där finns ju hela liksom, eller en stor del av diskussionen i all sin komplexitet så här, kring det med att typ vara ihop och att det finns ett samhälle, ett patriarkalt samhälle runt omkring, för det var det ju verkligen liksom på den här tiden på ett väldigt extremt sätt jämfört idag liksom.
Men jag vet att det är så, ute och så här, men det kanske finns det fortfarande.
Ja visst, absolut, men det finns fortfarande och därför känner man igen sig fortfarande. Men jag tror också det är jävligt intressant så här, en intressant studie av den här feminina också, det här är en annan sak, men nu ska jag göra en sån arketyp med den här high maintenance kvinnan som är liksom fru Marianne, att det är ganska kul, liksom intressant porträtt av henne.
Alltså det är kul
henne.
För att om man känner igen sig också, alltså typ så här, en av oss liksom, eller en av mig, alltså
jag känner inte
du är inte sån, men jag är sån,
exakt, men det är ganska kul när någon är så här high maintenance, för det är också så här, det är typ en, det är liksom en killsmak att vilja ha en high maintenance tjej. Och då,
alla säger att de inte vill det.
Jag tror att vissa liksom, vissa vill det och bara, men just att så här, om man är en sån kille som vill det, som till exempel han den här börjar, för han, det han gillar att han vill ha en sån high maintenance tjej och som är liksom vacker, bidrar med det estetiska, bidrar med någon form av...
Det är så feminint att vara så dålig på allt också.
Är dålig på allting. Hon är helt inkompetent. Mm. Men hon har...
Det är typ
sex,
erotiskt att inte kunna något.
Exakt. Det är väldigt, väldigt så här, tilltalande. För att hon bidrar med något helt annat som är typ en essens av en femininitet som han finner typ helt sinnessjukt tilldragande.
Mot det.
Men min poäng är att om man är en sån man... så kan man sedan inte klaga på att den här kvinnan inte gör någonting. Alltså förstår man här, för att liksom, man Nej. Måste erkänna för sig själv.
Shout out.
Jag ville ha, det var jag som, jag, det här är för att det här är vad jag, gill, jag själv gillar. Jag gillar den här, liksom, så här, och sen bara så.
Ja men fast å andra sidan kan det där klaget vara en del i det erotiska spelet.
Ja det kan också vara för sig.
Typ din dåliga toka.
Ja.
Vad vet jag om, blink, blink, ska jag. Men du, nu kommer Erik Rosén in här. Jag får inte höra vad du säger, skoja. Min podd. Fuck.
Va? Spelar det här in?
Fan.
Det här var hemligt.
Ja, fan också. Ja, nu kommer säkert jättemånga höra allt det här.
Vad ska de säga? Vad ska de tycka? Du kommer bli besvikna och arga. Du kommer inte hålla med, det kommer bli pinsamt. Det var för ointressant. Det var för låg nivå.
Får jag plugga mig själv?
Ja.
Eller fan det heter.
Självklart.
Jag ska läsa på Café Opera nu på söndag. På klockan 18 går jag på.
Mm.
Det är en litteraturfestival. Den är gratis. Man kan köpa champagne och råbiff för studentpris.
Va?
Ja.
Gud vad härligt. Det var helt underbart. Jag såg reklam för det.
Vet du vad? Jag ljög om det sista. Jag ljög om det sista. Men jag vet att det finns råbiff på, det, på Café Opera. Okay.
Det skulle vara så kul om det fanns ett studentpris. Men
ja, jag, vet, det. Jag vet, men det känns fel att ljuga. Ja,
men, precis, det var kul. Det låter, och så då liksom när ni lyssnar på podden på fredag så är det ju då i övermorgon.
Ja men precis, och för jag tror att jag, för en vecka sedan så läste jag på litteraturfestivalen i Stockholm och jag tror att jag blivit upptagen i av det var massa unga litteratur poesikillar som har tagit an sig mig för att jag kritiserar dem i den här podden, så för att jag sa att de var som nya Killinggänget, det har också stått i jättemånga olika tidningar, så måste de bevisa, och därför tar de med mig varje gång det är en uppläsning nu. Det är jättebra för räntorna är jättehöga, och jättelite pengar och man får ju betalt. Så det här var en solskenshistoria.
Mm. Okej.
Okay. Puss. Kom gärna på söndag.
Vi ses.
Vi ses. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.